Varmt välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss här i Ekumeniakyrkan Fristad idag. Temat för dagen är Hjälparen kommer. Och det är trösterikt tycker jag. Vi behöver alla hjälp emellanåt. Livet går upp och det går ner. Ibland går det som en dans och andra tider går livet i motvind. I dessa tider så märker vi det på olika sätt. Låt oss be. Tack Gud att du är här. Att du vill dela den här gudstjänsten med oss som är i kyrkan. Och alla andra som sitter hemma och delar vår gudstjänst också. Kom oss till mötes. Så att vi får bli stärkta. Så att vi kan gå ut i världen och hjälpa andra. Amen. Det är söndagen före pingst. Och i dagens evangelietext så talar Jesus till sina lärjungar. Det är en del i hans avskedstal till dem. Och han berättar att hjälparen, den helige anden, ska komma. Och jag läser ifrån Johannes evangeliet 16 kapitel, verserna 12 till och med 15. Jesus sa: "Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det. Han ska låta er veta det." Och i vårt kyrkoår så kommer ju anden redan nästa vecka. Så låt oss vänta med anden till dess. Och jag vill istället i dagens gudstjänst ta er med tillbaka till 800-talet före Kristus. Och titta på hur Gud hjälper och leder då. Och om vi kan lära oss någonting av det idag. Men nu får vi först lyssna till en sång.
Vårt Jag ska läsa den gammaltestamentliga texten idag. Och den är hämtad från första kungaboken, den 19 kapitlet, vers 9-16. Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa, varför är du här, Elia? Han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sa till Elia, vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimsis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son, från Avel-Mekola, ska du smörja till profet efter dig. Nu ska vi sjunga tillsammans psalm 89. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Och under tiden så har du möjlighet att skicka in en kollekt till församlingens verksamhet. Du som kan och vill, var gärna med och ge en gåva. Den behövs i alla tider. Och swishnummer kommer upp på skärmen.
So
Han var en man från Tishbe i Gilead, öster om Jordan. Elia var hans namn. Vi vet egentligen inte så mycket om honom. Vi vet att han var en Guds profet och att han fick vara med och kämpa mot Baals profeter i Israel. Vi möter Elia i slutet av första kungaboken och i början av andra kungaboken. En kort resumé av Elias liv så här långt. Elia får i uppdrag att gå till kung Ahab att på grund av dennes Baalsdyrkan så kommer det bli flera år av torka. Därefter leder Gud Elia till en bäckravin där han finner vatten. Korparna kommer med mat till honom morgon och kväll. Efter en tid sinar även bäcken där Elia finns. Då leder Gud Elia honom till en änka. En änka som har svårt att försörja sig själv och sin sjuka son. Men med Guds hjälp så räcker maten till båda de två och också till Elia. Sonen, änkans son, dör olyckligt. Men Elia får vara med att väcka honom till liv igen. Efter mer än 2 år av torka så sänds nu Elia åter till kungen Ahab och att utmana Baalsprofeterna vid berget Karmel. De får, ja, det blir en liten tävling. Baalsprofeter får bygga ett altare och göra i ordningen brännoffer. Och Elia gör likadant. Och sen ska de be till sin gud och se vilken gud som svarar med att tända elden. Och Baals profeter, de börjar och de ber och de sliter hårt en dag där utan att deras altare, offret, börjar brinna. Men sen kommer Elia och hans tur. Och då tar han, trots den torka som har varit, 12 hinkar vatten och dränker över det här brännoffret. Och jag som scout vet att det är svårt att tända en blöt eld. Men efter att ha bett en bön till Gud så står det i första kungabokens 18 kapitel och 38 vers. Då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden och stenarna och jorden och slickade upp allt vatten i diket. Och folket utbrister då. Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Tvisten mellan om det är Gud som är Gud eller om det är Baal som är Gud är över. Det är Herren som är Gud. Så Elia, han griper och avlivar alla Baals profeter. Och när det är gjort, då ser han hur regnmolnen hopar sig borta i skyn och torkan över och regnet kommer. Det här är alltså det som har hänt innan det vi hörde Birgitta läsa tidigare. Elia, han lever nära Gud. Han får flera gånger vara ett tydligt redskap för Gud. Och får många gånger uppleva hur Gud leder och vakar över hans liv. I texten vi hörde tidigare så stod följande stycke med. Gud säger, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Elia känner igen Gud när han går förbi. Tänk att få leva så nära Gud som Elia fick göra. Men trots denna närhet så är inte livet perfekt. Elia är människa, och trots alla tecken på Guds allmakt så infinner sig tvivel, oro och vanmakt även i hans liv. Emellanåt så känner vi oss alla små och otillräckliga. Vi klarar oss inte själva. Vi behöver hjälp. Och då är det skönt att veta att hjälparen kommer. Varför är du här, Elia? Den frågan ställer Gud till Elia. Han ställer den två gånger. En gång före det att han visar sig i susningen och en gång efter. Var är det Elia befinner sig? Och varför är han där? Jo, platsen han befinner sig på, det är Guds berg Horeb. Vilket antas vara samma berg som det Sinai berg där Mose fick ta emot 10 Guds bud. Och varför är han då där? Jo, när kung Ahav berättade för sin fru Isabel att Elia hade dödat alla Baals profeter, då lät Isabel sända bud till Elia att hon skulle straffa Elia på samma sätt. Och då kan vi läsa i första kungabokens 19 kapitel, verserna 3-5. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare i en dagsled ut i öknen. Och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, Herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Av rädsla flyr Elia. Och visst har han anledning att fly och vara rädd med en dödsdom över sig. Men Gud är ju med honom. Vi kan på flera ställen i Bibeln läsa om människor som ber om ett tecken för att de ska kunna tro. Och visst är det så att också vi tänker det någon gång. Jag tänker det. Om jag bara kan få en bekräftelse på att du är med Gud, då ska jag tro. Då ska jag göra det där. Elia, han har fått mängder med bevis på att Gud går med honom. Ändå flyr han. Och jag kan inte se att det är på Guds uppdrag han ger sig iväg. Här handlar han i egen kraft. Men Gud är med då också. Vi fortsätter att läsa det vi nyss slutade. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa: stig upp och ät. Elia såg upp och han fick se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Elias steg upp, åt och drack. Och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Även när Elia flyr från sitt uppdrag som profet i Israel så sände Gud sina änglar att betjäna Elia. Och vi får väl erkänna att det var mer näringsrik mat förr. Måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter. Den maten har vi inte idag. Han får kraft att gå hela vägen ända till Guds berg Horeb. Fattar ni hur långt det är? Jag har en karta här som jag hoppas att ni kan se någonting utav. Här har vi Medelhavet, Cypern. Här ligger Israel på kanten. Och här nere är Egypten. Det var härifrån, öster om Jordan, som Elia fick sitt uppdrag att gå till Israel och prata med kungen. Här ute i berget Karmel utmanar han Baals profeterna. Och sen när han får höra att Isabel förkunnar dödsdomen för honom, så drar han neråt hit ner till Beersheba, såg vi innan. Och där ger ängeln honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ner till Horeb här. Så det är ju en sträcka på ungefär 40 mil fågelvägen som han ger sig ut. Och det är nu då här nere han befinner sig. För att han är rädd. För att han tvivlar. Han har gett upp. Det kan vi se i det svar som han ger Gud på frågan varför han är här. Han säger: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altare och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Gud anar en viss uppgivenhet hos Elia. Och därför visar han sig i en susning. Jag tänker att han gör det för att visa Elia att han fortfarande har förmågan att känna igen Guds röst. Och att det kan ge modet åter. Men när Gud ställer samma fråga en gång till, så får han återigen samma svar. Jag har gjort mitt yttersta för Herren. Israeliten har övergett ditt förbund, rivit ner dina altare och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Gud ger inte upp. Men han inser att Elia har gett upp. Okej, Elia, du får nu utse Elisa till din efterträdare. Då lämnar Elia berget och går och hittar Elisa. Överlämnar uppdraget som Guds profet till Elisa. Men även efter han har gjort detta, så får Elia vara med och utföra uppdrag åt Gud. Och de går en tid parallellt, Elia och Elisa. Där Elisa får lära sig av Elia. Tills den dag då en vagn av eld kommer för att hämta hem Elia. Vad kan vi då lära oss av Elia och den här berättelsen? Massor, tänker jag. Låt oss börja med frågan: varför är du här? Vi befinner oss alla på olika platser i livet. Just nu är den platsen inte kyrkbänken i Ekumeniakyrkan Frista. Utan i soffan, i sängen, i parken, vad vet jag. Yttre omständigheter, i detta fall corona, påverkar oss var vi befinner oss. Men våra egna val påverkar också var vi befinner oss. Liksom Gud kan påverka oss. Var befinner du dig just nu? Och då menar jag inte den fysiska platsen där du är. Utan varför är du just här där du är? Vad är det som lett fram till att du befinner dig där du är just nu? Är det dina egna val? Är det yttre påverkan? Eller är det för att Gud har lett dig hit för att du har en uppgift här? Har du det bästa framför dig? Eller känner du, liksom Elia, att du har gjort ditt? Jag tror att det är viktigt att vi reflekterar över var vi finns. Och inser att Gud är med. Oavsett om vi är på topp eller långt ner i djupet. Det andra jag tar med mig från Elia idag, det är hans svar till Gud på Guds fråga. Elia ger samma svar båda gångerna. Elia har fastnat. Gud är levande. Gud är densamme, ständigt förnyad. Gud vill att vi också ska leva, röra oss, följa med, vara med på den resa som är med Gud. Och Gud tror på dig, även när du tvivlar, när du har gett upp, stagnerat, tröttnat. Stig upp och ät, sa ängeln till Elia när han sov under ginstbusken. Och det är viktigt att återhämta sig, äta, sova, ta vara på vilodagen. Ät något riktigt gott idag och gör dig redo för ett storverk imorgon. Har du gett upp, så överväg ditt beslut en gång till efter att du har ätit och sovit och återhämtat krafter. Elia flydde i rädsla. Han begav sig till berget Horeb. Det var inget planlöst irrande omkring. Det fanns en anledning till att han gick dit. Det var där Mose hade mött Gud. Och nu var det där som Elia fick möta Gud. När det stormar i ditt liv, när oron och rädslan kommer krypande, vart tar du vägen då? Var hämtar du kraft? Var är din andliga källa? Och flyr du från någonting eller flyr du till någonting? Oavsett vilket, så är Gud med dig när du går den vägen. Och han möter dig när du är där framme. Känner du som Elia att du gjort ditt? Fråga då vem du kan lämna över din uppgift till. För det du har gjort, det är inte oviktigt. Du har samlat mängder av erfarenheter som är viktiga även framöver. Elia lärde upp Elisa en tid innan han gick vidare. Livet sliter hårt i oss och vi kan känna att vi ensamt sliter med vår uppgift ibland. Men vi är inte ensamma. Gud är med och det finns människor vid vår sida som är redo att hjälpa till. Det blir enklare och det blir roligare att göra saker tillsammans. Vem är din Elisa? Slutligen så vill jag stanna upp vid det jag inledde med tidigare. Den stilla susningen. Det var inte det spektakulära och storartade som Gud uppenbarade sig för Elia, utan ett stilla sus. Det är idag så mycket brus omkring oss att det sällan är riktigt tyst. Sök stillheten och lyssna till vad Gud vill säga dig. Jag har i mina förberedelser sett en bild framför mig som jag inte vet om jag kan förmedla riktigt. Men den kanske kan sammanfattas i varvtal. Olika stora maskiner gräver, skyfflar grus eller lyfter stockar. De går på högvarv och utför stordåd. Men när jag ser de här maskinerna så är det en som imponerar mer än de andra. Och det är den maskin som går på tomgång, på lågvarv och utför sin uppgift. Utan ansträngning löser den allt. Och den maskinen, det är Gud. Det verk vi ser Gud göra är imponerande. Och ändå är det bara en liten del av allt han förmår. Guds kraft är enorm. Och den finns inom räckhåll. Hjälparen kommer. Ta emot Gud och Guds kraft i ditt liv. Amen. Så får vi lyssna till en sång.
Du målar i guld varje gång som jag ser dig. En canvas som alltid glittrar av ljus. Och mina steg som en gång varit tyngda känns mycket lättare nu. Jag letade länge efter bitar som passar till pusslet jag trodde skulle handla om mig. Tills du en dag fick mig att fatta att jag kunde bygga världar med dig. Och ingen ska säga att allting är över, att hoppet där ute i dån har gått ner. Jag vet det finns drömmar som inte levt ännu och tvivel vi inte behöver.
Vi ska ta en stund till bön. Och i vår förbönskalender här i kyrkan så ber vi den här veckan för vårt fastighetsutskott. De som tar hand om våra byggnader här. Och för er som inte besöker kyrkan så ofta nu så kan jag säga att vi håller på och bygger om toaletterna så vi får en ny stor handikappstoalett här. I Ekumeniakyrkans förbönskalender så ska vi idag be för Region Syd. Den här helgen var det tänkt att det skulle vara kyrkokonferens nere i Malmö. Så blir det ju inte utan att den är flyttad till hösten. Men vi tar med Region Syd, deras medarbetare, församlingar och sånt i våra böner. Och vi får också vara med och be för Egypten. Och i vår kalender där så står det att även de är drabbade av corona. Vilket många är. Så vi ber för församlingarna där, landet där och de som är sjuka. De som jobbar med de sjuka i Egypten. Men också här hemma i Sverige. Vi tar med de här bönämnena tillsammans med de du har själv där hemma. Under tiden så sjunger vi också psalm 827. Se hur Guds vinden bär. Vi ber och vi sjunger. Käre far, tack att du hör våra böner och svarar på dem. Tack för att vi får komma inför dig med allt i vårt liv. Det som bekymrar oss och det som glädjer oss. Och just nu bekymrar corona oss. Vi ber för alla de som har insjuknat. Vi ber för de anhöriga som har mist någon i detta. Vi ber för all vårdpersonal som sliter hårt i denna stund. Både i Sverige och i Egypten och hela vår värld. Tack Gud för att du tar hand om din skapelse. Hjälp oss att göra detsamma. Vi vill be särskilt för Region Syd här i Sverige. Våra kristna vänner där nere. Hjälp dem att vara kyrka. Hjälp dem se de möjligheter de har att nå ut på bästa sätt. Med budskapet om att du är en Gud som älskar oss alla. Jesus, vi vill be för vårt fastighetsutskott. De i vår församling som på ett särskilt sätt tar ansvar och ser till att våra byggnader håller där de är till för att göra. Uppfyller de önskemål och krav vi har. Och tack Gud för att du även hör de tysta böner vi sänder till dig. Varifrån vi än sitter. Tack Gud för att du sänder din hjälpare till oss. Tack Gud att vi får ta emot dig i våra liv. Hjälp oss att höra din röst än mer. Vi har pratat om att hjälparen kommer. Hjälp oss här att våga ta emot hjälp när vi behöver det. Hjälp oss att våga oss visa sig sårbara. Amen. Vi får lyssna till en sista sång. My love, I know you.
make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love.
Tack så mycket, alla som medverkat här. Och tack för att du har delat vår gudstjänst med oss. Vi avslutar den med att ta emot välsignelsen. Faderns omsorg, Sonens kärlek och den helige Andens tillgivenhet omsluter er under dagens timmar, när natten kommer och när morgonen gryr. Amen. Stopp, stopp. Inte gå och stänga av ännu. Nu är det kyrkkaffe. Och ni vet hur det är. I dessa tider fikar vi hemma. Jag delar en berättelse. Ni får kaffet gratis. Men betalar en slant för berättelsen här ni får. Och jag sitter nu hemma vid min soptunna. För det är där berättelsen utspelar sig. Det var för någon dag sedan som det blåste lite grann här hemma. Och vår soptunna hade blåst omkull. Vilket gjorde att våra vita påsar låg ute på marken. Och fåglarna kom och pickade i dem och hackade i dem. Så att skräpet låg överallt på området här. Jag kom hem från jobbet och fick plocka skräp en lång stund. Vilket jag tyckte var rätt onödigt. Trött och sliten som jag var. Men när jag trodde att jag var klar och såg ut över området här att nu är jag nog färdig. Så föll min blick neråt dammen till och såg att mitt i dammen låg det en vit påse och flöt. Va? Nej, jag orkar inte mer. För att hämta den så behöver jag lägga i båten och för att lägga i båten behöver jag ta ut traktorn. Och för att få på den så måste jag byta aggregat på traktorn. Ja, ni förstår, det var en hel del att göra. Men skräpet måste ju tillbaka. Så att jag fick ta ut traktorn, jag fick byta aggregat på den. Jag fick åka ner och ta fram båten och lägga ner båten. Och när jag kommer till dammen och tittar på plastpåsen som ligger där i vattnet. Då sträcker den upp halsen. Och det visar sig att plastpåsen var en svan som hade landat i dammen. Så kan det gå. Ha ett gott fika. Glöm inte swisha. Hej på er!